När Israels folk blev befriat ifrån Egypten så hände det någonting innan de blev befriade. Farao hade förslavat egyptierna, eller förlåt, hade förslavat israeliterna. Och Moses hade sagt: släpp mitt folk till, eller så säger Herren, släpp mitt folk och låt dem gå. Farao hade sagt: nej, det tänker jag inte alls göra. Och då sände Gud någonting innan han befriade sitt folk. Och det var de 10 plågorna. Och är det någon som kan de 10 plågorna? Jaha, vad säger du?
Alltså vatten till blod.
Yes.
Jag kan det på danska. Vänd till blod och fröers mängd. Myggden är Egypten dränkte. Otöj pest och hungersnöd.
Jag är imponerad. Paddor är nästa. Ja, det är mer än jag kan. Så vad sa du? Fröers mängd.
Det är paddor.
Är det paddor?
Paddor i mängd.
Jaha, paddor.
Mygg, den är i Egypten. Otöj, det var flugor.
Aha.
Pest.
Boskapsstöd,
ja. Och bölder, snö.
Bölder.
Haul, gräshoppor, mörker och död.
Gräshoppor, mörker och död, jajamän. Det här fick du dem.
Det var de.
En femma till dig. Wow. Det stämmer. De här 10 plågorna som kom över Egypten och... Det var de 3 första plågorna. De kom över allihopa, även över Israels folk som drabbades av det här. Men de 7 sista plågorna, de drabbade endast egyptierna och inte Israels folk. Och i Uppenbarelseboken så finner vi paralleller till det här. Innan Guds folk befrias, i och med att Jesus kommer tillbaka och räddar sitt folk som den store befriaren, så kommer han också att sända plågor. Men nu är det inte 10 sista plågorna, utan det är de 7 sista plågorna. Och vad betyder det då? Det måste betyda då att Israel kommer... Precis, Guds folk kommer inte att drabbas av de här sista plågorna. Och det är hoppfullt. Vi behöver inte drabbas av dem. Så vi kommer titta på vad de här plågorna handlar om. Men kom ihåg, ifall det verkar otäckt, att det här är ändå i nåd, en nåd, eftersom Gud, han vill beskydda oss ifrån dessa plågor som kommer att komma. Hade du något du ville säga? Nej. Vi ska börja i Uppenbarelseboken 15. Där står det så här: jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen. 7 änglar med 7 plågor, de sista. Ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. Det talas om Guds vrede. Och det är någonting skrämmande för många. Och det är sant. Det är på ett sätt någonting skrämmande. Men ibland så tänker man kanske att Guds vrede, att den är godtycklig. Och det är den ju inte. Hans ilska riktas emot synden. Och orättvisor. Men Gud har stort tålamod. Vem tror ni har mest tålamod? Vi eller Gud? Nu har Gud större tålamod än oss. Och hans bägare, den är mycket, mycket stor. Så den droppe som får bägaren att rinna över i den här bemärkelsen, det är det som de ogudaktiga gör emot Guds folk strax innan nådens dörr stängs. Men då förstår vi att det har tagit mycket lång tid innan det här händer. Gud har gett människor chans på chans på chans på chans på chans, och till slut så drar Gud även ett streck. Han säger, hans nåd är inte, är inte i den bemärkelsen oändlig, i att man alltid får en ny chans. Visst, Jesus sa att vi ska förlåta vår broder. Hur många gånger? 7 gånger, nej. Ännu mer. 7 gånger 70, eller hur? Och det är hur många gånger? 490. Om vi tänker på Israel som en nation, så såg vi att de fick 490 år på sig att omvända sig. Men sen drog Gud ett streck. Det fanns en gräns för Guds nåd. Det fanns en gräns för när Gud säger att nu kan inte ens jag hålla tillbaka den här vreden. Och den kommer också i sista tiden för jordens befolkning. Och det är inte att Gud är obehärskad, men hans rättvisa kräver att det blir upprättelse för all den orättfärdighet som har drabbats. Och därmed så når Guds vrede sin fullbordan i den sista tiden. Vi ska läsa i vers 2 sen, så hoppar det lite grann här igen. Precis som i kapitel 14 så såg vi en bild utav himlen där de 144 000 var. Och här får vi igen en bild utav slutet. Av de som faktiskt har vunnit seger. De som inte kommer att drabbas utav de här plågorna. Och det ger oss hopp i det att vi börjar läsa de här sakerna. Vers 2 i Uppenbarelseboken 15. Kan någon läsa vers 2 till 4? Ja.
Och det sjöng Guds tjänare, Moses son och Lammets son. Stora och märkliga är dina gärningar, Herre, Gud allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Den måste inte leva, Herre, och ära ditt namn. Ty du ensam är helig. Alla folk ska komma till dig inför dig. Din rättfärdighet har uppenbarats.
Din rättfärdighet har uppenbarats. Är det någon som har någon annan översättning? Dina rättfärdiga domar. Tycker om det. Här i de sju plågorna så ser man Guds domar. Och man kan tycka att det kanske känns hemskt av Gud att sända såna här domar över folket. Men här så ser vi att de 144 000... Och hur vet vi att det här är de 144 000? Jo, jag tror att det är dels den här sången som de sjunger. Men också så ser vi att de har kämpat sig fria ifrån krisen om vilddjurets märke. Och det är just de här 144 000 som har fått Guds sil på sina pannor. Och inte har fallit för vilddjurets påtryckningar. Men hur som helst, de säger sanna och rättfärdiga. Eller de säger, dina rättfärdiga domar har uppenbarats. De anser att hans domar är rättfärdiga. Att de är rättvisa. Trots att de verkar hemska. Så kom ihåg det. Deras mänskliga känsla av rättvisa kommer också att tycka att ja, det här är rättvist. I slutet.
Är det så att Gud är riktigt aktivt sända de här plågorna? Gud är ju mer arg på någon enda människa, hur ond människa det skulle vara. Men hon är arg på människornas onda gärning.
Ja.
Och det att människan riktigt beslutsamt lämnar Gud, så de här plågorna är en naturlig följd av att de själva har lämnat det.
Jag vet inte om jag faktiskt skulle tänka så. Alltså man kan ju tänka så. Och det är sant, jag håller med om att Gud är inte arg. Alltså, han blir arg på de gärningar som görs. Men på ett sätt så har ju människorna valt också att göra de gärningarna. Han hatar inte människorna, inte på något sätt. Han älskar människorna. Men han känner ändå en helig vrede över när människorna gör de här onda sakerna. Och jag tror att han aktivt faktiskt trädde in. Precis som han gjorde i Egypten. Så trädde han aktivt in och sände de här plågorna. Och jag tror inte att det är helt främmande för Guds natur att göra så. För att hans syfte med dem är att befria hans folk som har blivit förtryckt. Alltså Gud straffar aktivt, det är tydligt ifrån Bibeln. Inte alltid straffar han, ibland straffar han genom att dra tillbaka sitt beskydd. Och så det är inte alltid man kan säga att han gör det aktivt. Men det finns tydliga exempel i Bibeln när han faktiskt gör det aktivt. Jag tror att det här är ett sådant exempel när han träder in och gör det. Bra fråga. Eller kommentar. Men ja, vi ska titta på det här sen. Men vad händer då när de här plågorna kommer? Vers 5 så läser vi vidare att det står att därefter såg jag hur templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnas. Ja, vi har studerat om helgedomen, eller hur? Och nu öppnas den igen. En sista gång i Uppenbarelseboken. Helgedomen har ju 3 stycken avdelningar, kan man säga. Förgården, det heliga, det allheligaste. Och vi såg att förgården representerar jorden, medan det här tabernaklet finns då i himlen. Vi såg att Jesus trädde in i det allra heligaste 1844. Men om man tittar i Uppenbarelseboken så ser man hur Jesus vandrar genom helgedomen. Man ser honom bland de 7 ljusstakarna i Uppenbarelseboken 1. Och man ser också de 7 ljusstakarna i kapitel 4. Ja, och i Uppenbarelseboken 8 så ser vi hur Jesus står där vid rökelsealtaret. Och så det här utspelar sig, tänker jag, i den heliga avdelningen i den himmelska helgedomen. Sedan i Uppenbarelseboken 11 och 19 så träder Jesus in. Då öppnas himmelens helgedom där och förbundsarken blir synlig. Och Jesus träder in där i det allra heligaste. Och han utför sin sista tjänst. Därefter i Uppenbarelseboken 15 och 5 så öppnas den en sista gång. Inte för att släppa in Jesus, men för att släppa ut honom. Han går ut ifrån helgedomen och upphör med sin tjänst där. Och vi ska se varför, om vi tittar i vers 6-8. Om någon kan läsa vers 6-8.
Och de 7 änglarna, de som hade med sig de 7 plågorna, kom ut från templet klädda i skinande vita linnekläder och med bälten av guld kring bröstet. Och en av de 4 varelserna gav de 7 änglarna 7 skålar av guld som var fulla av Guds vrede, han som lever i evigheternas evighet. Och templet fylldes av rök från Guds härlighet och från hans kraft. Och ingen kunde gå in i templet förrän de 7 plågorna från de 7 änglarna nått sitt slut.
Okej, så här så kommer en rök som fyller templet så att ingen kan gå in där. Det här språket är hämtat från Gamla testamentet. I Krönikeboken till exempel så står det när templet invigdes att huset, Herrens hus, fylldes av ett moln så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Så prästerna kunde inte fortsätta sin tjänst där när templet fylldes av det här molnet eller röken, som det stod. I klagovisorna så står det att du har dolt dig i moln så att ingen bön når fram. Och det tror jag det syftar just på den här tiden när Jesus medlartjänst faktiskt tar slut. Och vad är det Jesus har gjort där i himmelens helgedom? Jo, när vi har bett om förlåtelse till exempel för våra synder så stiger våra böner upp som rökelse in i den himmelska helgedomen. Där så verkar Jesus och han täcker de här synderna, ångrade synderna, med sitt blod. Och eller med sin rättfärdighet, sina meriter. Han förlåter de här synderna i den bemärkelsen. På grund av hans offer, det som han har gjort, så kan han göra det. Och det är den tjänsten som han utför. När Jesus sen går ut ifrån helgedomen så finns det inte längre någon möjlighet att få förlåtelse för sina synder. Och det här är någonting som man kallar för nådens dörr som stängs, som ni har hört det uttrycket. Man pratar om att det finns inte längre någon nåd att erbjuda syndarna. I ordspråksboken så står det om den här tiden. Det står, då ska de ropa till mig utan att få svar. De ska söka mig utan att finna mig. Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta Herren. Eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar. Så det kommer en tid, och vi ser det även i liknelserna som Jesus berättar i Matteus 25. De här 10 jungfrurna. Jag minns att 5 av dem var kloka, 5 av dem var inte kloka. Och de 5 kloka, de hade extra olja i sina lampor. De andra hade inte det, de fick gå och köpa. Och sen kom brudgummen medan de var borta, eller hur? Och de andra gick in. Och sen står det att dörren stängdes. Och då kom de andra efteråt och de bultade på dörren och sa, släpp in oss. Men vad fick de till svar? Det är för sent, jag känner er inte. De hade missat sin chans. Och det här kommer att komma igen. Det kommer en tid när Jesus träder ut ur helgedomen i himlen. Och det fylls utav rök så att ingen kan tjänstgöra där. Och då är det för sent. Det är då Jesus säger de här orden som Lasse refererar till också. Uppenbarelseboken 22, 11 och 12. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt. Den orena att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den heliga att helga sig. Och det här sker innan Jesus kommer tillbaka. För i versen efter så säger han, se, jag kommer snart. Och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Så ser ni att den här tiden kommer före Jesus kommer tillbaka. En liten tid då människor inte längre kan finna nåd ifrån Gud genom helgedomstjänsten. Därför är det så extra viktigt att vi nu verkligen tar vara på de chanserna vi har. För det kommer en tid när vi inte kommer veta det. Tänk till exempel på floden. Under floden så Noah hade vädjat, i 120 år hade han predikat. Och han hade sagt, kom in i arken, kom in i arken. Och folk hade skrattat åt honom och hånat honom. Men till slut så står det att dörren stängdes av Guds egen hand. Och det var 7 dagar innan floden kom. Så tänk er, den tiden så kunde de stå där och säga, nej förresten, förlåt mig Noah, jag ångrar mig. Kan jag få komma in? Det var för sent. Trots att floden hade inte kommit ännu, så var det en sån här tid kvar. Och det kommer vara en nödens tid för de ogudaktiga och också på ett sätt för de rättfärdiga. I Daniel 12 så står det att på den tiden ska Mikael träda upp, den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Här är de som är skrivna i livets bok efter domen. De kommer att bli frälsta. Medan Kenneth var inne på också att man kan strykas. Ens namn kan strykas ur livets bok. Och som Jesus sa till några i församlingarna. Så det är viktigt att... Vad sa du?
Sardes,
ja precis. Så det är viktigt att vi vill ha kvar våra namn i livets bok. Men här, vid nödens tid, om våra namn är skrivna i boken, då har vi absolut ingenting att frukta. Jesus kommer att stå där och stå upp för oss även under den tiden, även om han inte kommer att medla för oss längre. Jesus pratar om den här tiden, att det ska bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. I Gamla testamentet står det i Jeremia att detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han ska bli räddad ur den. Den här nödens tid och plågornas tid ser vi också i Uppenbarelseboken 7. Eller en anspelning på det här. I vers 1 så står det att sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. Och sen kommer den här ängeln med sigillet. Och på något sätt så håller de tillbaka all ondska i världen, men också mycket annat. Ända tills dess att alla är beseglade. Och när de är beseglade, då släpps allt det här loss. Så det är både en lösläppning utav allt, som vi kommer se i Uppenbarelseboken 16, av alla ogudaktiga krafter, men också utav Guds vrede emot det här. Kenneth var inne på Hesekiel också, den här liknelsen om, eller berättelsen om när en man med ett skrivdon sätter det här märket i människornas pannor. Och de som har de här märket kommer inte att drabbas av de här plågorna. Så det är återigen en parallell. Och sen i Hesekiel 10, där ser vi faktiskt det här när nådens dörr stängs. Och det står att Herrens härlighet höjde sig från keruben och flyttade sig till husets tröskel. Så här går Jesus ut ifrån det heliga. Huset uppfylldes av molnet och förgården av glansen från Herrens härlighet. Om man studerar hela det här kapitlet tillsammans med kapitel 9 så är det en otrolig parallell till Uppenbarelseboken. När man ser hur människorna beseglas först och därefter så släpps plågorna lös och Jesus slutar sin tjänst där. I Uppenbarelseboken 16 så ser vi sen de här plågorna när de faktiskt kommer. Jag hörde en stark röst i himlen från templet säga till de sju änglarna: gå ut och töm Guds sju vredeskålar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden. Och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Här har vi bölderna, eller hur? Parallell till Egyptens plågor på ett sätt. Och någon kanske frågar, är det här bokstavliga bölder eller är det symboliskt på något annat? Jag tror att det är bokstavliga händelser, men jag vet inte med säkerhet. Men på något sätt är det i alla fall, verkar det som att det handlar om en faktisk sjukdom som kommer att drabba dem.
Fast inte alla, för det står att vilddjurets tron blir förmörkad.
Ja, precis.
Det kan inte vara en tron, det kan inte vara bokstavligt.
Det finns ju symboliska aspekter i det här.
Paddorna som kommer upp ur floden.
Men vi ska titta på det här. I alla fall så verkar det från de studier som jag har gjort att det här faktiskt handlar om bokstavliga händelser och riktiga plågor som kommer att drabba dem. Men det kommer inte drabba alla i världen. För då skulle allt liv dö direkt. Men det är i alla fall, det gäller de som har vilddjurets märke. Inte de som har Guds sigill. Återigen är det här hoppfullt. Sen i vers 3 så står det att den andra tömde sin skål över havet. Och havet förvandlades till blod som från en död. Och allt liv i havet dog. Jag vet inte vilket hav det här handlar om. Handlar det om alla sju världshaven? Eller handlar det om just Medelhavet? Eller något annat? Jag kan inte säga. Jag tror kanske inte att det här är universellt. Men i alla fall så märker man att det här händer.
I liten skala så tror jag att det mesta av de här blommorna.
Alltså det här är ju
alla levande
varelser. Nej, så det här handlar ju om universella plågor och jag tänker att det handlar om att det faktiskt, ja, jag vet inte om man ska säga att det blir till blod bokstavligen, det vet jag inte. Eller om, jag menar, det står att månen blev till blod, det betyder inte att den blev till blod, men i alla fall så blir den det går inte att leva i det längre. Jag vet inte om det har med det att göra, som sagt, men jag tänker att det här är Gud som aktivt ingriper och gör det här på något sätt som ett straff över de ogudaktiga. I vers 4 så står det att den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnets ängel säga: rättfärdig är du som är och som var, du helige, för du har fällt denna dom. De spillde heliga profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det är de värda. Så nu får de tillbaka det här blodet. De har spilt andra människors blod, och nu får de själva blod att dricka. Ja. Och jag hörde altaret säga: ja, Herre, Gud allsmäktige, sanna och rätta är dina domar. Här har vi igen, trots att det här verkar ganska hemskt att låta människor dricka blod, så säger ängeln och altaret säger att sanna och rättfärdiga är dina domar. Jag vet inte om det här handlar om det här att altaret pratar. Jag tror inte det är det bokstavliga altaret, men kanske är det de här martyrernas blod som ropar ut igen att det här är rättvist. Vers 8 så står det att den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor, men de omvände sig inte så att de gav honom äran. Man kan ju undra, har de ens en teoretisk möjlighet att omvända sig om Jesus har slutat sin tjänst? Visst, teoretiskt kanske de skulle kunna ha det, men sanningen är att de kommer i alla fall inte att omvända sig. Utan de kommer att vara helt häda Gud istället för det här som händer med dem. I Joels bok så beskrivs, tror jag också på ett sätt, den här händelsen i kapitel 1. Om vi kan titta på det. Joel kapitel 1, vers 15-20. Någon kan läsa om ni är snabbare än mig här.
Vid oss vilken dag, du Herrens dag är nära, som förödelse från den allsmäktige kommer den. Ja, hur långt
det? Till 20.
Har inte vårt levebröd tagits bort inför våra ögon? Glädje och fröjd från vår Guds hus. Utseendet ligger förtorkat under klumpar av jord. Förrådshuset står öde och ladorna förfaller. Ty seden har torkat bort. Hur stönar inte boskapen? Kreatursjordarna irrar omkring. De finner inget vete. Även fårjordarna går under. Till dig, Herre, ropar jag. Ty en eld har förtärt betet i öknen. Ska eldslåga har förbränt veden på marken. Också de vilda djuren längtar efter dig. Ty vattenbäckarna har torkat ut. Och en eld har förtärt betet i öknen.
Så den plåga som drabbar många delar av världen, och det är stor torka. Jag vet inte om det här handlar om att solen bränner kraftigare, eller om ozonlagret försvinner, eller vad det än kan vara. Men på något sätt, vad som händer i alla fall är att solen börjar att bränna människor, den börjar att bränna boskapen. Det är ett stort torka, hungersnöd, och människor kommer att lida otroligt mycket. Men precis som under hungersnöden under Elias tid, så tog Gud hand om Elia, eller hur? Sände korpar till honom. Och i öknen, när Guds folk var i öknen i Israel, eller förlåt, efter uttåget i Egypten, så sände Gud manna till dem. Han kan ta hand om sitt folk även i såna här svåra tider.
Att den här plågan skulle pågå så länge att maten hinner ta slut till och med helt och hållet från förrådshusen. Eller brinner de upp förrådshusen?
Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att det håller på i alla fall under en tid. Det är inte någonting som allting sker på en dag i alla fall. Utan det här är, ja, det pågår under en viss tid. Jag kan inte säga exakt hur länge. Vers 12 i alla fall. Eller, förlåt, vers 10. Nu har vi missat någonting här. Vers 10 kan vi läsa. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himmelens gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar. Så här ser vi mörker, det var det också en av plågorna i Egypten. Och det var det, och det var över vilddjurets tron, det var över de ogudaktiga som det här utgöts. Om ni kommer ihåg mörkerplågan i Egypten så drabbade den inte Israel. Utan det var ljus där, men det var mörker i Egypten. Samma sak kommer att hända här. Och sen står det att de bet sig i tungan av smärta. Jag vet inte hur mörker kan orsaka smärta. Men troligtvis kanske det handlar om de här bölderna som de också har och andra saker. Eftersom allting verkar ske samtidigt på något sätt ändå. Det är inte så att det här är många successiva historieepoker som de andra sju sekvenserna. Ja.
Jag tror ju att om man har bölder och sen den mörker och man inte ser någonting så grips man av panik. Liksom.
Jo.
Man kan inte få någon hjälp, man vet inte vart man ska gå och man känner sig så eländig.
Tänk på solbrända bölder, har mitt bölder redan i.
Solbrända bölder, ja precis. Nej, det är inte roligt den här tiden. Sjätte ängeln tömde sin skål över den stora floden Eufrat och dess vatten torkade ut så att vägen öppnades för kungarna från östern. Vi har ju tittat på hur solen torkar ut floderna. Jag vet inte om, här så tänker jag ju att det snarare handlar om en symbolisk beskrivning utav någonting. I alla fall så anspelar det på någonting som hände i Gamla Testamentet. Och ni kanske känner till den berättelsen om Babylons fall. Då var det så att floden Eufrat torkade ut för att förbereda vägen för kungarna från öster som var Koresh och mediernas kung som erövrade Babylon. I och med det här. Så jag tror att det här är en anspelning på att nu kommer Babylon att falla. Gud håller på att döma Babylon. Och här är förberedelserna inför att nu ska Babylon bli dömt. Babylon, om vi tittar på det antika Babylon, så har de har besegrat Guds folk och fört dem i fångenskap. Och samma sak har det andliga Babylon gjort. Det antika Babylon hade en gyllene bägare i sin hand och det har också det andliga Babylon. Jordens kungar har druckit fördärvat vin. I Daniel 5 så läser vi om hur Belsassar bjöd på vin och alla drack sig berusade precis innan Babylon föll. Och samma sak ser vi i det andliga Babylon. Och båda två faller genom att kungarna från öster torkar ut Eufrat. Och Guds folk kallas ut ur Babylon. Jag ska inte gå in mer på den här händelsen. Men vi läser vidare och ser vad som händer här sen. Jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. De är onda andar som gör tecken och så vidare. Här har vi paddorna igen. Paddorna var en av plågorna också. Här så släpps orena andar lösa. Och vad representerar då det här? Vi har tre stycken figurer. Vi har draken, vi har vilddjuret och falske profeten. Vi har identifierat de här, eller hur? Draken är ju Satan.
Det kanske är den då.
Ja, jag skulle vilja kalla det här för spiritism. För det här är direkt kommunikation alltså med den onda makten. Den spiritistiska aspekten utav världen som beskrivs att den ska öka mer och mer i sista tiden. Sedan så har vi påvedömet som vi identifierat, den här vilddjuret, romersk katolicism. Och sedan så har vi den falske profeten. Och den falske profeten är det här landodjuret, eller det här odjuret från jorden. För det här odjuret från jorden, det leder människor till att tillbe det första vilddjuret. Det är liksom det första vilddjurets profet, om du så vill. Som försöker leda människor till det här första vilddjuret. Så här har vi avfallen protestantism. Tillsammans med katolicism och spiritism. Som allihopa förenar sig i att... ja, vi ska se vad de förenar sig till. Men i alla fall så ser vi att de här orena andarna kommer ut ifrån deras mun. Och de... Ja, vi läser i Stora striden. Mycket intressant tanke här. Samma ödeläggande makt som heliga änglar använder när Gud ger dem befallning om det, kan de onda änglarna också använda när han tillåter det. Det finns krafter som nu ligger beredda och som bara väntar på Guds tillåtelse för att sprida ödeläggelsen överallt. Ni vet, onda änglar. De här onda andarna, det är onda änglar. Gud hade tre änglars budskap, eller hur? Här har vi tre onda änglars budskap, om du så vill. Som går ut till hela världen. Och jag tror att det här är ondskans makter som släpps loss. Ni vet, de här änglarna stod och skyddade de fyra vindarna från att blåsa. Nu släpps de loss. Nu kommer hela, allt det ograktiga att släppas lös. Och vi läser vad som kommer hända. Fruktansvärda skådespel av övernaturligt slag kommer snart att visa sig på himlen som bevis för onda andars makt att göra underverk. Vi läste att de skulle göra stora tecken och under. Onda andar kommer att gå ut till konungarna på jorden och till hela världens befolkning för att förleda dem. De söker energiskt övertala människorna att förena sig med Satan i hans sista kamp mot himmelens regering. Därigenom blir både regeringar och folk bedragna. De utför sällsamma underverk och botar människor. Intressant. Hur kan de bedra människor, alla jordens kungar? Jag tror att de gör de här tecknen och underna. Till och med, säger hon, botar människor. Så kan helande ske med hjälp av onda andar. Jag tror att det kan ske. De botar människor. De påstår också att de har uppenbarelse från himlen som motsäger Bibelns undervisning. Och sen säger hon, som kronan på verket i detta stora förförelsedrama kommer Satan att till sist framställa sig som Kristus. Jesus sa att många falska profeter och falska messiasgestalter ska uppstå för att om möjligt bedra även de utvalda. I andra Korinterbrevet så står det att det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Tänk er, här hör vi på nyheterna att det har upp att Jesus har kommit tillbaka. Eller hur? Han har kommit. De visar bilder på honom. Han är otroligt vacker. Han är som en ljusets ängel. Han säger en massa underbara saker. Han botar människor. Han gör under. Vad ska vi tro? Ja, det här kommer bli svåra tider. Ja.
Det måste vara väldigt, väldigt mäktigt skådespel, tror jag. Nu förstår man ju lite folk, måste säga, om det var första man är en massa plågor och sen kommer det underverk och sen kommer plötsligt, så att säga, Jesus tillbaka.
Mm.
Ja, det är klart.
Det är liksom kronan på verket i den här bedrägeriet.
Ja, men tror att det är Jesus så är det ju.
Men hur ska vi förstå det här? Kan Satan göra under, eller är det så? Han kan ge förbannelse till människor så att de blir sjuka. Och sen ta bort den förbannelsen för att det ser ut som ett under. Men han har ju ingen skapare kraft.
Det är sant.
Så att jag undrar det. Om det han förespeglar sig att vara Jesus och kan göra under. Men att jag tror att det är ett bedrägeri.
Mm-hmm. Jag menar, han är mästaren. Han har förfinat det här i 6000 år. Så han vet precis hur han ska lyckas med det här. Men bara för att det ser ut som att människor helas och botas och så. Så betyder inte det nödvändigtvis att det faktiskt är från Gud. Och det tror jag är en viktig poäng.
Och det sker nu också, tror jag, bland vissa religiösa kristna sammanhang.
Vi läser vidare vad som händer, vad de samlar de här till. De är onda andar som gör tecken. Och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds den allsmäktiges stora dag. Vi hoppar över vers 15, vi kommer tillbaka till den i slutet. De samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon. De samlade dem, ni har kanske hört om Harmagedon, man pratar om den stora sista striden. Och många spekulationer har funnits kring, vad är det här Harmagedon? Vi kommer inte täcka det helt och hållet, men jag kan bara visa Harmagedon. Nu ska vi se. Harmagedon betyder Megiddos berg. Megiddos berg. Har är berg och Megiddo är då en plats. En plats i Israel. Och den här platsen ligger den ligger här i Israel. Där ser vi Jerusalem där nere. Och den ligger här uppe vid bäcken Kishon. Och där utkämpades flera slag, till exempel Debora och Barak. De stred där vid bäcken Kishon, vid Megiddos slätt. En annan kamp som utspelade sig där var Josia dog. Eller förlåt, heter han Josia? Jo, Josia dog där utav farao Neko när han gick ut dit för att kriga. Och det blev en stor sorg efter honom. Så det har mycket med Israels historia att göra. Men faktum är att fokus ligger inte på dalen, inte Megiddodalen, utan det står ju, det är Harmagedon, alltså berget, som det handlar om. Och jag har inte ett helt svar på vad det här faktiskt innebär. Men det är intressant att runt omkring den här dalen då, Megiddo, så finns det tre berg. Och det är Tabor, Karmel och Gilboa. Och Tabor, eller Gilboa, om vi tar det. Det är det berg, minns att Kenneth pratade om att de torra bergen av Gilboa. Vet ni varför de är torra? Varför de blev torra? Det var en förbannelse från David. När Saul och Jonathan hade dött på Gilboa. Så sa David så här: ni Gilboa berg, på er må ej falla dag eller regn. Ej finnas fält för offergåvor. Till nedsölad ligger där hjältarnas sköld. Sauls sköld ej mer smord med olja. Och därför så blev de här torra bergen. Så det är ett av bergen i Megiddos berg. Och jag vet inte exakt vad det betyder. De andra två är också viktiga. Tabor, det är traditionellt sett det berg där Jesus uppenbarades. Eller vad säger man? Förklarades, ja. Förklaringsberget, precis. Och där han träffade Moses och Elia. Och Elia på berget Karmel träffade Baalsprofeterna och bevisade att Gud var på hans sida. Så de här berättelserna anspelar på, eller alla säkert kanske har någonting med det här att göra, men jag har inte studerat klart om vad det faktiskt skulle representera. Så jag får lägga det som en morot för er att fortsätta och studera det noggrannare. Men det som är tanken i alla fall är att alla försöker att samla sig för att strida mot Kristus och hans folk. Och det kan man läsa om i Uppenbarelseboken 17, vi kommer in på det lite mer senare. Vi vet att människorna kommer att försöka döda alla som inte tillbad vilddjurets bild. Och det är alltså ett dödsdekret på de som inte följer söndagen som en vilodag. Det kommer gå så långt att man säger att de som inte helgar den här söndagen, de kommer att dödas. Säkert har Satans ankomst en liten del med det att göra. Ellen White skriver i alla fall att när Satan låtsas utger sig för att vara Kristus, så säger han att nu har dagen förändrats. Och det är på grund av de här sabbatsfirarna som alla de här plågorna faller över oss. Om vi bara gör slut på dem, då kommer vi att kunna slippa de här plågorna. Ett bedrägeri som gör att till slut så vill man döda alla de som inte tillber vilddjurets bild. På Esters tid så var det ett beslut om att döda alla judarna en viss dag. Och det här kommer att upprepas i sista tiden igen. När man ser hur på en speciell dag så kommer alla Guds folk att beslutar sig för att utrota dem då. Men det kommer inte att behöva ske, för Gud kommer att skydda dem. Uppenbarelseboken 16, vers 17-19. Den sjunde ängeln tömde sin skål över luften och en stark röst gick ut från tronen i templet. Det har skett. Det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden. Så stor och väldig var jordbävningen. Den stora staden rämnade i tre delar och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Så när folket har beslutat sig för att nu ska vi döda alla dem som inte tillber vilddjuret och dess bild, då kommer Gud att låta sin röst höras och det kommer ske en stor jordbävning. Hebreerbrevet skriver om det också. Den gången, alltså på Sinai, kom hans röst till jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden än en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat för att det som inte kan skaka ska bestå. Så jorden och himlen kommer att skakas ännu en gång strax innan Jesu återkomst. Och det uppfylls här i den sjunde plågan. Ännu mer saker kommer hända här. Det står i vers 20. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna. Och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår. Är det någon som vet hur mycket en talent väger? Jag har läst att den mellan 20 eller 40 kilo. Eller kilo. Så tänk er. Okej, låt säga 20 kilo i alla fall. Det skulle vara illa det om du hade hagelstenar som väger 20 kilo. 40 kilo är ännu värre. Jag menar, det finns inget kvar efter det här. Hus slås sönder och ja, det finns ingenstans att gömma sig längre. Fruktansvärda saker kommer att hända. Hagelplågan var mycket svår. Det står om den i Jesaja också, Jesaja 30. Det står att Herren ska låta sin majestätiska röst höras. Det är när han säger det har skett. Och visa hur hans arm drabbar i vrede och förbittring. Med förtärande eldslågor, med storm och störtskurar och hagelstenar. Jag skulle vilja läsa psalm 18 för er också. För jag tror att även detta har en uppfyllelse här. Det får sin verkliga uppfyllelse i den här tiden. Psalm 18, vers 8. Då skakade jorden och bävade. Bergens grundvalar darrade. De skakade av hans brinnande vrede. Rök steg upp ur hans näsa och förtärande eld ur hans mun. Det gnistrade av glöd från honom. Han sänkte himlen och steg ner med mörka moln under sina fötter. Han red på keruben och flög. Han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt skydd och sin hydda runt omkring honom, mörka vatten, tjocka moln. Ur glansen framför honom bröt molnen fram med hagel och glödande kol. Herren dundrade i himlen. Den högste höjde sin röst med hagel och glödande kol. Han sköt sina pilar och skingrade dem, blixtar i mängd och förvirrade dem. Flodbäddar blev synliga och jordens grundvalar blottades förd in till rättavisning, Herre, för din vredes stormvind. Han räckte sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp ur de väldiga vattnen. Han räddade mig från min mäktige fiende, från den som hatade mig och var starkare än jag. De anföll mig på min olyckas dag, men Herren var mitt stöd. Han förde mig ut till en rymlig plats. Han räddade mig eftersom han älskar mig. Det står i vers 21. Herren var god mot mig efter min rättfärdighet. Han lönade mig efter mina händers renhet. Gud kommer att skydda sitt folk. Medan de ogudaktiga, det står att de ska gömma sig i hålor. I klipporna och be till klipporna att de ska falla över honom. Jesus har inte kommit tillbaka i den här laget. Vi läser i vers 15 där. i tillbaka i Uppenbarelseboken. Vi ska avsluta här i vers 15. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken om man ser hans skam. Det här visar att Guds folk måste vara här på jorden under de här plågorna. Och de kommer få se allt detta. Men det kommer inte att drabba dem. I Jesaja så står det, kom mitt folk och gå in i dina kamrar. Stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Så Guds folk kommer att skyddas under den här tiden. Hur känner Jesus och Gud inför de här plågorna då? Ja, Bibeln beskriver det som ett främmande verk. Det är ingenting som han tycker om på något sätt att straffa. Ni som har barn känner säkert igen det. Är det någon förälder som njuter av att straffa sitt barn? Jag tror inte det. Ändå så kan det finnas en nödvändighet att göra det ibland. Och här så ser Gud att han måste göra ett slut på det lidande som dessa orsakar hans andra barn. I Jesaja 28 så säger han att Herren ska resa sig som på Perasims berg. Han ska vredgas som i Gibeons dal för att utföra sitt verk, sitt främmande verk. Och fullgöra sitt arbete, sitt förunderliga arbete. I Hosea så säger han, mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa. Helig är jag ibland er. Och med vrede vill jag ej komma. Men han kommer att komma med vrede i sista tiden. Och hur kan vi undvika det här? Hesekiel 33 säger att svara dem, så sant jag lever, säger Herren, Herren. Jag glädjer mig inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om från era onda vägar. Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Vi behöver inte drabbas av dessa plågor. Om vi sätter vår förtröstan på Jesus och vi är villiga att lämna allting till honom, så har vi inget att frukta. Vi kommer att skyddas under den här tiden. Och vi kommer att se att även ifall allt det här händer runt omkring, så kan vi ta fasta på löftet i psalm 91. Att ingenting kommer att drabbas oss. Och det är en tröst för mig. En glädje som jag är tacksam för. Och samtidigt så kan man se att Guds rättvisa upprättas. Han kommer inte bara låta synden fortsätter i all oändlighet, utan han drar ett streck och han säger, nu får det vara nog. Och då kommer Guds folk att befrias och Jesus kommer att komma tillbaka. Ska vi be. Himmelske Fader, vi ser fram emot och längtar efter den här tiden. När du kommer att komma tillbaka. Men vi vet att det kommer komma en tid av nöd innan. En fruktansvärd tid på många sätt. Hjälp oss att tänka mer på den här tiden. Så att vi förstår allvaret i det som ligger framför oss. Och hjälp oss också att få en börda för andra människor som kanske inte känner till de här sakerna. Och som riskerar att drabbas av dessa plågor. Herre, ge oss en börda för själar, jag ber. Och fyll oss med din ande så att vi kan vara redo. Och vi kan också ha andra redo på den dagen när din vrede drabbar. Det är min bön i Jesu namn. Amen.
Jag har tänkt på en sån här tanke. Varför drabbas inte Guds folk utav den här straffdomarna eller vreden? Jag tror att det är därför att Jesus tog på sig straffet. På Golgata så upplevde han liksom på något sätt förbannelsen över överträdelsen. Han tog straffet på sig, står det. Så det var våra straffdomar som han tog på sig när han led på korset. Därför behöver vi inte vi lida.